Hey everybody, this is Jordan Rudess from Dream Theater and Liquid Tension Experiment, and you're listening to Alex Room Service.
Och dagens avsnitt presenteras inte i samarbete med, men snarare som en personlig hyllning till Rick Arce, filosofen från Ljusdal som skrev en massa insändare till tidningen Mad på 80-talet. Jag har precis köpt en massa årgångar med svenska Mad från 83 och 87 och lite sånt. Jag minns dem väldigt väl, de här tidningarna. Jag köpte väl ganska många och samlade på dem och älskade dem. Och mycket av det är ganska roligt fortfarande. En del är väldigt daterat såklart. Men humor är ju en liten färskvara. Men jag minns så väl de här insändarna i Forum för Fårskallar, FFF. Där Rick Arce var en av de mest prominenta insändarpersonerna. Jag minns det namnet. Jag vet inte varför. Det är ju inte särskilt roligt. Eller någonting. Det var många som kallade sig för Berndolf T. Krydolf och sånt, och det var ju jätteskoj när man var 10, men just Rick Arce, han har fastnat. Jag undrar vem han var, jag hoppas han har det bra. Tack för roliga insändare. En annan grej, just på insändarsidorna i Svenska Mad, och då har jag ändå köpt någon från 79 också. Det är många som klagar på en grej. Inte bara då att det är en stinkande räl i blaska, oj, tufft, roligt, utan och nu får ni sluta skriva in om betydelsen av Moxie, Hallava, Ippa och bananens krökningsvinkel. Det är det många som skriver från 79 och framåt och fram till och med fram till 87 och så vidare. Jag har aldrig läst de här insändarna om Moxie, Ippa, bananens krökningsvinkel och Hallava. Jag undrar om de någonsin infördes eller om någon skrev en sån, sluta nu skriva om detta, och så har folk bara fyllt på det. Jag ska fortsätta köpa årgångar med Svenska Mad, så får vi se vad som dyker upp i framtiden och så vidare. Hej och välkomna till Alex Room Service, som idag sänder direkt ifrån vardagsrummet med säsong 12 av Murder, She Wrote i bakgrunden. Jag har precis tittat på ett avsnitt som en liten peggning för det här avsnittet där David Ogden Stiers, den här fantastiska skådespelaren, spelar en radiomänniska som spelar klassisk musik, men han ska bli ersatt av en ny, tuff, ung kille som ska spela rockmusik istället. Och då vet vi hur det går, och så blir någon mördad och sen så kommer Jessica Fletcher och löser alltihopa. Nu har jag satt igång den disken från början och tänkt att den får vara dagens inspiration. Jag är väldigt förtjust i Murder, She Wrote och Jessica Fletcher, som många vet, kanske inte alla. Och tänkte att det skapar god stämning och ingen debatt här i soffan. Vi ska ju då fördjupa oss i en grej idag som jag har fördjupat mig själv. Det är ett Black Sabbath-år i år. Så enkelt kan vi säga det. Det kommer en box med Tony Martin-skivorna äntligen, så att de kan komma ut på streamingtjänster och så vidare. Och det tycker jag är fantastiskt. Jag har faktiskt till och med ändrat mig. Jag köper inte så himla mycket skivor längre. Jag hade inte tänkt köpa denna boxen, för jag har skivorna redan och tänkte, vad ska jag köpa en box för? Men å ena sidan så är det en helt ommixad version av skivan Forbidden som kommer få ett eget avsnitt. Jag ska förklara varför om en stund. Å andra sidan, om jag ska köpa någonting så kan jag ju köpa det jag tycker är fantastiskt för att visa på skivbolaget att det här tycker jag är fantastiskt. Så jag har nog ändrat mig. Jag lär väl köpa den här CD-boxen och göra ett specialavsnitt om det, för det kunde vara trevligt. Då får man ju lägga till Eternal Idol, eftersom den i allra högsta grad är en Tony Martin-skiva, även om den då inte är med i boxen, för det var på ett annat bolag och den redan finns i en deluxe-utgåva med extra låtar. Kanske, men det kanske också behövs göras, för det finns ju massvis av extra grejer då till den. Gick jag igenom det i Seventh Star-avsnittet, alla de här outtakesen från Eternal Idol? Eller gick jag bara igenom Seventh Star? Ja, jag får kanske lyssna på ett avsnitt och se vad jag har pratat om. Eller så skiter jag i det och bara kör ändå. Vi får se vad det blir av det. kanske någon pigg lyssnare som vet vad jag pratar om i Seventh Star-avsnittet. Om jag redan går, fast varför skulle jag gå igenom Eternal Idol där när Ray Hillen inte är med på den? Men han är med på demos här. Svårt det här att komma ihåg grejer som man har gjort. Speciellt när det är den 18 april idag och inte nog med att det är 50 år sedan Kiss spelade i Memphis. Ett gig som sändes på radio som sen har läckt ut. Där bandet tyvärr svajar. Men om en vecka tror jag 25 april så firar Alex Room Service 9 år. Det är alltså snart 10 år sedan den här podden började. Det känns jättekonstigt. Det känns konstigt att den fortfarande är igång. Eller nej, det kanske inte känns så konstigt. För det känns ju som att det är 3 veckor sedan jag började. Så att det konstiga är väl snarare att 9 år har gått. Jag började denna podden innan min systerdotter levde. Det är också intressant. Det kan man tänka lite på. Att jag har suttit här framför denna lilla plastlådan och pratat längre än vad hon har levt. Det ska jag tänka på lite. Det är intressant med år och tid och ålder och hur allting bara rusar fram. Något annat kul, ja, vi ses ju snart. Vi har så roligt vi har haft. Lund var ju superkul i den där märkliga lilla källaren som jag kallade för Lilla Olympen, men som egentligen heter Medeltidsrummet på Folkets hus. Jättetrevligt vi hade. Och det tänkte jag på, vi var ute på Olympen då. För de som inte var med så var det min vän Peter som arrangerade. Han arrangerar ofta såna här åka och titta på grejer, resor med sitt företag Fun Trip. Och vi åkte först ut till Olympen där han hade snackat med ägarna till gymmet som ligger på Olympen idag att vi skulle få gå in i små grupper och titta. För då, man kan fortfarande se delar av det som var gamla Olympen. Och så vi fick gå in där och vi fick titta och skratta lite och gud vad litet det är nu när man tänker efter. Tänk då ändå att Black Sabbath och Kiss och Iron Maiden och Ozzy Osbourne och ABBA och Queen. Var Queen där också? Jag tror Queen var där. Alla var där i alla fall och spelade. Och det fattar man inte riktigt idag med tanke på hur litet det är. Men det roligaste var ju ändå att vi var då en 40 personer. Och Peter var tydlig där, men berätta era egna historier om ni kommer ihåg någonting. För det var ju många äldre såklart. Alla är ju äldre än vad jag är. Så det blev så jäkla familjärt. Vi fick höra historier från en som hade jobbat där på 70-talet som hade med sig lite gamla biljetter och reklamgrejer och ett Ace Frehley plektrum från Lund 76 hade han i sin ägo. Vi fick höra från personer som sett konserter där på 70-talet, 80-talet. Min vän Kent som såg Kiss 76, han såg väl både Köpenhamn, Göteborg och Lund tror jag, eller i alla fall Lund och Göteborg. Och han såg även Alice Cooper där 72, vilket förvånade mig, det sa jag, du såg väl i alla fall inte Alice 72? Jo. Och då kunde jag inte låta bli att säga, hur gammal är du människa? Och det menar jag med kärlek, för jag blir bara avundsjuk. Han såg alltså det enda gigget som Alice Cooper Group gjorde i Sverige. Det var Lund 72. Ja, vilken lyx. Men vi hade så himla roligt och det var det som gjorde mig mest varm den dagen. Att det står då en massa människor som har varit med om grejer och berättar och så får vi en helt annan historia än om det skulle bara varit en turnéguide som visade på byggnaden och så fick man gå in och titta utan att veta vad det var man tittar på. Utan vi tog oss till de olika backstage-ingångarna för det fanns ju ett par och då någon hade träffat Metallica där och vi fick se lite foto ifrån, jag hade med några stora, jag hade skrivit ut några stora bilder på Kiss Live i Lund 76 och 84 för att liksom visa att nu när ni går in och tittar så titta efter de här grejerna som är kvar så ni förstår vad det är ni ser. För det är ju inte alla som liksom var med, jag fick ju själv bara sett 2 gig på Olympen och det var Europe 2006 och Alice Cooper 2007 och då var ju scenen inte ens inne i det där lilla gattet utan då stod den framför. Så. Ja, nej. Det var en jätterolig dag i Lund och 3 dagar efter det åkte jag till Gislaved som fick byta lokal på grund av stort intresse. Så istället för bibliotekets hörsal som tog en 40-45 pers förra året så satt vi i gymnasieskolans aula och det var över 80 pers där som hade åkt från alla möjliga städer inklusive Gislaved. För de är ju inte 80 i Gislaved totalt utan man fick plocka från grannkommunerna också då. Och så körde jag igenom föreläsningen där och blev helt sådär, det är ju helt makalöst, man kan åka runt och hälsa på i orter som man knappt vet var de ligger. Och så ses vi, så träffas vi i grupp. Det är nog det jag uppskattar mest av allt. Det och att jag får se alla de här bruksorterna. Nu fick jag äntligen se Rydöbruk också. Jag körde in om där och tittade på forsen som rann så vackert. Ja, det var en bra vecka. Och några dagar efter Gislaved så var det ju dags för Bob Hund. Jonas och Thomas från Bob Hund på stadsbiblioteket här där jag var samtalsmoderator. De blev så till sig så de tackade efteråt för ett väldigt fint samtal. Jag fick till och med ett mejl. Hälsa Alex att han tog ut det bästa ur oss. Det tyckte jag var väldigt, väldigt roligt. Jag tar det som en komplimang att fan jag verkar kunna sköta mitt jobb i alla fall. Det får man ju vara glad för. Det var skitroligt att ha Bob Hund på plats. Det var över 100 pers i kaféet på biblioteket och det är mycket folk ska ni veta. Och de körde två låtar, Bob Hund karaoke, där de spelade och sjöng till Spotify. Och om någon kommer undan med det så är det väl Bob Hund. Det tyckte jag var väldigt skoj. Så det har varit bra veckor här i april för min del. Och nu laddar vi inför Stockholm och Göteborg. Café Hängmattan, nej det heter inte Café Hängmattan, jag ber om ursäkt för det Hängmattan. Det heter Hängmattan. Där är inte många biljetter kvar, så är det någon som funderar på att gå så är det nog dags nu, för jag frågade. Och jag tror faktiskt bara det är typ 10 biljetter kvar nu. Och det är ju jätteroligt det också, för förra året var det så mycket folk så det blev ståplats och sånt, och det är därför de säljer biljetter i år, för att de hade inte räknat med att det skulle bli så himla tjockt med folk. Så de blev lite tagna på sängen att det blev trångt, för det får inte finnas hur mycket människor som helst heller. Så jag tror det var 10 biljetter kvar när jag frågade. Och Stockholm är ju sedan länge utsålt tyvärr, eller tyvärr, det är ju fantastiskt roligt. Kanske är det någon som inte kan gå eller något, så håll utkik på de här Got Love for Sale på Facebook och sånt om det är någon som säljer en biljett. Men annars så är det ju Stockholmsdags också. 2 maj i Göteborg, 4 maj i Stockholm. Och sen 25 maj, det här är också skitkul, så kommer ju som jag har nämnt, inte Jörgen Holmqvist utan Jörgen Holmstedt. Jävla besserwissrar. Hälsar Axel Bergendahl. Jörgen Holmstedt från tidningen Okej kommer ner till Helsingborg, till Ödåkras Gantofta skivbörs. Och där ska jag sitta och prata med honom och det här kommer ju bli något helt makalöst roligt. Det har ju dessutom blivit så att personen som äger boken, den här Okej, boken om Okej eller vad den heter, trycker upp en ny upplaga av den, vilket är helt osannolikt. Den har varit slut så många år som helst. Och kanske till och med merch eller någonting. Tänk att ha en t-shirt med loggan med Okej på. De minns vi ju från tidningen back in the day, men jag har aldrig ägt en sån tröja själv. Det hoppas jag verkligen att det blir, att det kommer lite merch också. Vi får väl se. Det kommer bli en skitrolig kväll i alla fall, lördagen den 25 maj här på Gantofta skivbörs. Sitta och prata om tidningen Okej som har format hela uppväxten. Det känns overkligt och roligt. Men med det sagt så kommer det ju inte att bli Kiss idag, som vi brukar säga i branschen. Jag har nämnt att det här är ett Black Sabbath-år. Och det kommer inte bara av att det kommer en box med Tony Martin, utan av att jag faktiskt har haft ganska mycket kontakt med en person som hörde av sig till mig på mailen och frågade om lite bootlegs. Han hade hittat min YouTube-kanal och sett att jag hade lite Sabbath-grejer, och kunde han få de riktiga filerna och inte ladda ner från YouTube. För då är det komprimerat i kvaliteten och det fixar vi. Och det startade en liten process i mig, så nu har vi filifjonkat lite fram och tillbaka med mail där. Och samtidigt som det då blir dags för Tony Martin-boxen så att jag tänkte lite, vad har jag som jag inte har brytt mig om? För det, jag har samlat på mig en massa gamla prylar som jag har tänkt att en vacker dag ska göra någonting. Så jag gick in och kollade i min Black Sabbath-mapp. Och då, jag har nämnt tidigare att jag samlar ju inte allt med Black Sabbath. Jag tycker om allt. Precis som med Kiss så tycker jag det är roligt fram till och med 95. Alltså Forbidden-turnén. För sen efter det så är det reunion-grejer. Och, ja, sen har vi Heaven and Hell och det är någonting annat och så vidare. Men ja, så länge det fanns ett, så att säga, ett kreativt uttryck så tyckte jag det var roligast. Och då hittade jag, när Cozy Powell gick bort, trummisen, så läckte det plötsligt ut en sjuhelvetes massa prylar från hans dödsbo, en massa kassetter. Så vi har en massa soundboards och grejer från Rainbow från 70-talet som vi aldrig hade hört talas om innan, bland annat från Japan. Det har kommit prylar med, från hans solokarriär, outtakes och det ena med tredje, Whitesnake, soundboards och rehearsals och sånt där. Men en grej som kom som väldigt få kände till, eller i alla fall trodde fanns, det var att det kom en japansk trippel-CD med outtakes från Dehumanizer-sessionerna när Cozy Powell var med i Black Sabbath. Och de har jag lagt in tre mappar då per disk och aldrig lyssnat särskilt noga på. Jag har skrivit av textfilerna och så, vad som innehöll, vad som fanns. Men aldrig engagerat mig. Och så tänkte jag, det där kan man göra någonting på. Jag hittade även att jag har, och det, här, det skulle jag ju nämna, anledningen att skivan Forbidden kommer att få ett eget avsnitt, eller i alla fall ett eget segment som är tydligt, är att där finns det prylar. Det finns den vanliga skivan. Det finns den helt nymixade då i boxen som ska vara helt annorlunda. De har hittat prylar som inte användes när de, för de mixade om den. Det är inte en ommastering, det är en mix. Och det finns en Cozy Powell tape som är instrumental, så för han ville ha en reference tape innan sången var pålagd med alla låtarna, och de, och den har jag den också. Så det, det här förtjänar ju att varje låt går igenom för sig med skillnader och tankar och idéer. Plus att jag lyssnade igenom alla Black Sabbath-skivorna i fjol, och när jag kom till Forbidden så visste jag att det var den sämsta plattan de hade gjort. Men sen lyssnade jag på den och så kom jag på att det har jag nu hittat på för mig själv. Eller rättare sagt, jag har inte brytt mig. För jag tyckte inte om den när den kom. Jag tyckte bara att ett par låtar var bra. Men när jag lyssnar på den nu så har jag gett en oförtjänt dålig kritik. Så jag kommer att lyssna om och se vad jag faktiskt tycker om den. När jag går igenom alla låtarna i de olika versionerna och så vidare. För där är fler bra låtar på den än vad där är på Never Say Die. Och nu ber jag om ursäkt till David Liljemark som antagligen sätter kaffet i halsen. Ja, det blir nog att bortsett från då deras monster, det vill säga The Devil You Know och 13, som är skivor som nu ska vi låta som vi gjorde förr, fast vi har inte fattat hur vi lät förr. Jag räknar inte dem som kanon i bandens karriärer. På samma sätt som jag inte räknar som Monster som en riktig Kiss-skiva. Så om man bortser från dem så är ju Never Say Die tveklöst den sämsta skivan för min del. Men vi kommer till det. Det ska bli roligt att göra ett Forbidden-avsnitt, för man ska utmana sig själv också. Det är jäkligt tråkigt att tycka samma nu som när man var 16. Det har man ingenting för. Det visar bara på ingen utveckling. Så nej, jag ska fundera och analysera och återkomma med ett avsnitt om detta. Men idag då, jag ska lyssna på de här demo-grejerna som finns från Dehumanizer. Tre stycken diskar. Det är ändå ganska mycket material. Det blev totalt 230 minuter eller något sånt. Och det första jag hör är, helvete vad dåligt klippta de är. Det har suttit någon och gjort en CD-botlägg med så jäkla dåliga spårindelningar. Det vill säga att ena låten tar slut i början av spår 2. Och där var en demopryl som vi kommer till. Så var det outtake instrumental och sen så nästa spår, då var det a different version. Nej, det är exakt samma. De har bara tagit en snutt av det förra spåret och lagt det en gång till. Så det var exakt samma. Det fanns ingen som helst skillnad på det. Så det är mycket sånt. Och det stör mig. Så jag rippade, eller fixade med allting, har suttit och klippt om och gjort 12-vis versioner av samtliga tre diskar. Så att jag sen kunde lyssna och gå igenom utan att vara irriterad på hur vansinnigt dålig redigering CD-botläggsen hade. Nu, inget ont om dem. Utan CD-botläggsen från Japan hade vi inte haft prylarna. Och jag är så lycklig över att vi har det. För gud vad roligt jag har haft och hittat grejer jag aldrig trodde jag skulle hitta. Så, far be it from me att sitta och kasta ut bootlegs till höger och vänster, för det får man inte och så vidare. Men när jag tittar ut genom mitt fönster så ser jag väldigt, fåglarna har byggt väldigt vackra bo här ute. Det är några svarta fåglar, tittar på dem varje dag, för deras bo är så jäkla starka. Och de, även nu när det har stormat här så är bona kvar. Jag är otroligt fascinerad av detta. Det var samma i fjol. De är väldigt duktiga på att bygga bo. Och de är väldigt måna om att vakta sina bo från ekorrar och annat fylle som äter deras ägg och så vidare. Och de låter väldigt mycket. Så jag har bestämt mig för att spela in 130 minuter ljud av när fåglarna vaktar sina bo här. Och om någon skulle vilja lyssna på det, hoppas jag inte blandar ihop de filerna då med de 130 minuterna Dehumanizer Outtakes. Men om någon skulle vilja lyssna på de 130 minuterna fågelljud här, så kan man ju dra mig ett mail eller någonting. Så skickar jag den filen. Eller jag delar nog upp det i 14, 22, 36 filer ungefär. Så kan man lyssna på hur det låter när fåglarna vaktar sina bo och så vidare. Det är verkligen intressant. Och de är väldigt vackra, de här fåglarna. Stig tycker de är väldigt jävla irriterande dessutom. Så han sitter och skäller på dem lite då och då. Det gläder mig. Nåväl, vad ska vi lyssna på då? Jo, vi ska lyssna på Black Sabbath. Prata om Black Sabbath ska vi göra. Och Dehumanizer-tiden, okej, vi får köra the short version då. För den som inte vet så mycket om den här tiden, för att man kanske inte har brytt sig eller inte varit intresserad. Så 1990 släppte Black Sabbath en skiva som heter Tyr med Tony Martin på sång. Och i slutet av den turnén så hade ingenting gått bra. Tyr var den sämst inkomstbringande turnén Black Sabbath hade gjort. De fick ställa in USA-turnén, tror jag. De körde väl bara i Europa. I alla fall, det blev kaos. Allting gick åt helvete. De skulle verkligen satsa på den amerikanska marknaden. Headless Cross hade ju gått hyggligt men inte bra 1989, och 1990 var det Tyrs tur. På samma sätt så hade Dio släppt en skiva som heter Lock Up The Wolves, som blev hans sista arenaturné någonsin. Stor turné i USA som ingen kom på. Och i slutet av hans turné, 28 september, så det hör till saken att Black Sabbath 1990 bestod av Tony Iommi på gitarr, Tony Martin på sång, Neil Murray på bas, Cozy Powell på trummor och som alltid, ursäkta, Jeff Nichols på keyboard och sång och kanske lite gitarr ibland. Och i slutet av Dios turné, i september 1990 eller något sånt, så hade Geezer Butler hört av sig, frågat om han fick komma och titta. Ja, men bara om du kom upp och spelade en låt. Och så fick han spela en låt med Dio, och det var första gången Dio och Geezer stod på scenen ihop sedan 1982, när Black Sabbath med Dio upplöstes. Och där och då började de prata lite. Samtidigt så behövde Black Sabbath behövde någonting och Dio behövde någonting, för deras karriärer var verkligen på väg down the drain. Och en liten återförening då skulle ju vara fantastiskt. Så efter Sabbath-turnén så bestämdes det att Tony Iommi, Cozy Powell, Geezer Butler och Ronnie James Dio skulle träffas. Och nu är vi i slutet av 1990. Timelinen är extremt svår att få ihop här, därför att ingen minns några datum och allting som är skrivet långt i efterhand och så vidare. Men ungefär så här ser det ut. Och jag använder mig delvis av Joe Siegler, Black Sabbath Online, hans timeline, men även intervjuer gjorda med Tony Martin och Iommi och lite andra. Så ungefär så här, januari 1991, nya återförenade Black Sabbath med Dio, fast med Cozy Powell på trummor, inte Vinny Appice som det var på Mob Rules. Träffas, börjar skriva och repa lite och känna lite på varandra. I mars 91 kommer första ovänskapen. Det finns tydligen något outtalat mellan Dio och Cozy Powell. Något gammalt groll från Rainbow-tiden på 70-talet. Speciellt Cozy avskydde att jobba with that fucking midget, hade han tydligen sagt till en intervjuperson. Så Dio lämnar inte bandet, men han försvinner ett tag. Och då hör Tony Iommi av sig till Tony Martin, som säger nej, tyvärr, jag kan inte hjälpa dig, för han ville hellre ha ett band som fungerar. Jag håller på med min skiva Back Where I Belong, så jag kan inte hjälpa dig och så vidare. Ganska nära in på detta kommer Dio tillbaka, kanske tidig sommar. Och de börjar repa och skriva igen. Ganska kort efter det försvinner Dio en runda till, och då ringer Tony Iommi till Tony Martin igen, hans ständiga second hand choice, och då kommer Tony Martin till studion. Och han fick alltså inte veta 1990 i princip att han var ersatt av Dio, utan det bara hände, du behöver inte komma på repen längre. Nej, vi har en annan nu. Så är det när man är en hired hand, men det var också väldigt märkligt skött. Men nu åkte han till Tony Iommi till studion och fick höra lite av de nya låtarna. Och eftersom ingen visste om Dio skulle komma tillbaka eller någonting, så har han då enligt egen utsago lagt sång på några Dehumanizer-låtar. Det lär ju inte vara de färdiga studioprodukterna. Det måste vara demos. Eller åtminstone rough versions. Sådär. Men det spelar ingen roll. Det här är ju fantastiskt. För vad jag skulle vilja prata med Tony Martin och fråga, minns du vilka låtar det var? Den enda Dehumanizer-låt vi har med Tony Martin på sång är Time Machine, för den körde de på Cross Purposes-turnén 1994. Så att det är det enda vi kan belägga att han har sjungit, och det är ju för att han körde den på en turné. Men vilka låtar la han? Jag vet ju, vi kommer att komma till vad det finns för låtar. Det kommer vi att komma till här om en liten stund när vi ska gå igenom diskarna och sådär. Men timelinen fortsätter. Och Tony Martin är ute ur bilden igen, för Dio kommer tillbaka någon gång på hösten, september eller oktober, kanske november, men antagligen oktober verkar det som. Påstås det att Cozy Powell är med om en olycka med sin häst och trillar under den och bryter benet och kan inte spela trummor. Och därför är han ute ur Black Sabbath. Och Vinnie Appice rings in. Och helt plötsligt så har vi Mob Rule-sättningen återförenad och de spelar in en skiva som heter Dehumanizer. Ungefär så här ser det ut. Alltså tidig januari till mars ungefär, första sessionerna med Cozy Powell och Dio. Sen försvinner Dio ett litet tag. Tony Martin försöker de få tag i, men de fortsätter repa. Sen kommer Dio tillbaka och då fortsätter de skriva och repa lite. Och sen så försvinner Dio en liten stund igen på sommaren, och då kommer Tony in och sjunger några låtar for old time's sake. Sen kommer Dio tillbaka och sen är återföreningen ett faktum. Men det hör också till saken att Tony Iommi verkar under den här sommaren vara så jävla trött på debaclet med Dio att han faktiskt skriver låtar till nästa skiva också. För han var det, vi får se vad det här blir av. Och det kommer vi också till med de här diskarna som vi ska lyssna på. För där gömmer sig små hemligheter i låtarna som är helt fantastiska. Det verkar ha varit en jäkligt rörig stämning. Dio verkar ha varit sällsynt svår att jobba med. Både Geezer och Tony tycker detta, men de har, eftersom det fanns en liten ett intresse från skivbolaget, så har de fått förskott och så vidare, och då måste de använda det, och då var det på avhängigt av att de skulle ha med sig någon form av återförenad sångare. Om de nu inte kunde få Ozzy, vilket var allas dröm utom deras egna, så fick det bli Dio. Så de är tvungna att ro detta i hamn på något sätt, och det gör de. Men det blir en turné, en skiva, och sen blir det en turné som varar knappt 5 månader innan det är ett minneblott igen. Liksom. Så att det är en märklig tid. Och därför väldigt rolig att forska i. Så det, vad har vi? Vi har 3 diskar. Den ena disken heter, alla heter demos, men det är för att folk inte vet vad demo är. Utan det här är writing sessions, skrivsessioner, och rehearsals, repetitioner. Alltså rena bandet står i lokalen, har en bandare igång och repar. Alltså försöker skriva låtarna och repar dem under tiden. Sådär. Så den första disken, det är med de instrumentala låtarna. För då är inte Dio på plats, säger de. Men där hörs någon som sitter och vrålar en vers och lite sånt långt, långt, långt borta. Som han inte är uppmickad liksom. Behöver inte vara Dio, det går inte att höra. Men man hör en röst, det kan vara Jeff Nichols som faktiskt skriver lite sånglinjer och sådär, för det gjorde han. Men den första disken är Instrumental Rehearsals, kallar jag denna för. Och nu har jag då som sagt klippt om spåren, så går ni in på Discogs och tittar på skivornas baksida, där de här trippelboxen, CD-boxen och så, så stämmer inte spårindelningarna längre. Jämfört med vad jag har på de diskarna jag har klippt till själv. Delvis stämmer det. Men ni kan ändå följa med lite på vad som händer. På den här disken börjar vi med en version av Computer Guard. Computer Guard är med på i princip alla repetitionerna. Och den är nästan färdig. Det enda som inte är färdigt är själva refrängen. Refrängen har ett annat arrangemang ackordmässigt. Men i övrigt, verserna är färdiga. Och bryggan är färdig och så vidare. Det hör till saken, det här glömde jag nämna. Det hör till saken att 1986, när Geezer Butler inte var med i Black Sabbath längre, så startade han ett band som kallades för Geezer Butler Band. Och de fanns i 2 år och spelade in en hög med demos. Två av de låtarna är också med på de här diskarna. För den ena låten där heter Computer God. Den har ingenting med Black Sabbaths Computer God att göra. Men den bär samma titel. Det är intressant. Det andra som är intressant är att där även är en version av Master of Insanity. Och den är snarlik textmässigt och arrangemangsmässigt. Den som Black Sabbath spelade in senare. Det är alltså en Geezer Butler-demo från 1986 som de recyclar 1991 för The Humanizer-skivan, Master of Insanity. Men vi går tillbaka. Instrumental Rehearsals, en skiva på 46 minuter, inleder med Computer God instrumental. Ingen sång på den, en hyggligt full tagning. Och det roliga med att höra sån här, det är ju verkligen bara en bandare i lokalen. Och man hör dem när de skrattar, när de kommer av sig. Jag tror det kan vara denna, eller så är det någon av de andra versionerna av Computer God. Så börjar Cozy på trummorna bara dum, ta, dum, dum, ta. Och sen så snubblar han till och tappar av sig. Och så börjar alla asgarva. Och det är så befriande roligt att höra. Sen har vi då, jag vet inte hur många av er som har hört intervjuer med Cozy Powell och sånt genom åren. Jag kan Tony Iommis röst ganska bra. Han låter som en butter nordengelsk, nordbrittisk person. Och Geezer Butler låter som en mumlande nordbrittisk person. Cozy Powell har mer en utpräglad brittisk accent och lite ljusare röst än vad man kanske skulle tro. Det är ganska roligt att höra, för det, i min värld passar inte rösten med hans ansikte. Vad taskigt sagt. Låt nummer två. Ja, den här är bara ett spår på originaldisken, men jag har delat upp den för att det är Letters from Earth från The Humanizer-skivan som de repar. Och det börjar med en 40 sekunder lång version som verkligen bara faller ihop och så garvar de som fan igen. Och sen börjar den om och då kör de hela. Det här är bara ett spår på japanska disken, det tycker jag inte om. Så den har jag delat upp i två. Jag vill ha den avbrutna varianten för sig och sen vill jag ha den kompletta för sig. Letters from Earth är också hyggligt färdig. Den kan ha hängt med sen Tyr, det vet vi inte. Men den är liksom, det enda som inte är färdigt här är ju såklart texten då, eftersom det inte är någon sång på den. Men nu går vi in i det som jag då tycker är det här märkligt roliga med Black Sabbath. För spårnummer på min mapp då, spår nummer 4, 5 och 6, det är samma låt, en outgiven låt i Black Sabbath-format. Det är tre olika tagningar på en låt. Och den låten, den kommer inte med på The Humanizer, men om man lyssnar på Tony Martins soloskiva Scream som kom 1996, så är det en låt som heter Raising Hell. Det är den låten. Och på den låten på Tony Martins Scream-skiva, där spelar Cozy Powell trummor. Det här är så jäkla roligt så jag blir alldeles till mig i trasorna när jag tänker på det. Att jag sitter och lyssnar på Black Sabbath, repar en outgiven låt, coolt, ganska bra riff och så vidare. Som sen blev en låt på Tony Martin. Och det här är då inför The Humanizer-skivan med Dio på sång. Och då blev det en låt på Tony Martins soloskiva Scream 1996. Första versionen är avbruten. Andra versionen har en false start. Så den får vara kvar, för det är bara, de hinner bara precis göra riffet. Och sen så det är ingen egen tagning liksom. Men sen är den tredje versionen, det är hela låten. Raising Hell har jag skrivit inom parentes, för den heter inte det här. Här heter den Unreleased. Eller, det heter den inte, utan den är Unreleased. Den kan ha burit en titel, men det vet vi ingenting om. Och det där kommer vi att prata om sen. Och man hör när de stoppar kassetten mellan låtarna och så vidare, och det är också lite charmigt. För sen går vi in i att de har tryckt igång, de ska repa en låt, men innan de börjar med det så fipplar de lite på instrumenten och helt plötsligt så lirar de Apache av, är det Shadows, är instrumentallåten, som ju Black Sabbath lirade live i Ryssland 89. Det finns en tv-filmning på detta. Den låten är det. Och den börjar de lira lite här. Till slut faller hela bandet in och så kör de den. Och sen glömmer Tony Iommi bort hur den går när man kommer till det som kan kallas för refrängen. Det är ju en instrumental låt. Och då skrattar alla igen och sen så börjar de repa den riktiga låten de ska repa. Väldigt kärt Och naturligtvis ovanligt att Black Sabbath spelar en cover. Det var ju ovanligt även när vi fick tv-filmingen från Moskva. Att bara, varför kör de den? Men det är sån, han är väl influerad av Hank Marvin då i Shadows och sådär. Jag tror det är Shadows som har gjort Apache. Är det inte det så är han väl influerad av Hank Marvin ändå. Vad vet jag. Sen kommer det en lite fler unreleased songs. Och spår nummer 8 här är en mid-tempo with intro. Den har liksom ett lite lugnare intro och sen så... Den är inte tung men den går inte fort utan den går bara... Ett klassiskt rockriff som de försöker göra någonting med. De kommer en bit in men ja. Och sen så klipper kassetten och så kommer vi till nästa spår som... Då blir det så där roligt igen. Riffet är lite likt det förra mid-tempo. Men helt plötsligt innan det klipper på kassetten så kör Tony Iommi ett av riffen som sen skulle komma i låten Get a Grip på Forbidden-skivan 1995. Jag vet inte hur många som kommer ihåg den låten. Den har tydligt versriff och tydligt riff i låten. Det är inte det, utan det är ett riff i refrängen tror jag det. Nej, inte refrängen. Jag kommer inte ihåg vilket riff det är nu. Jag borde skrivit det. Det står bara including Get a Grip riff. Men det är väldigt roligt att på en demo från 91 så har vi ett riff som sen skulle bli en del av en låt 4 år senare. Och nästa låt har jag bara kallat för unreleased nummer 6, Slow. Och då, det är en långsam rackare. Jag känner fan igen riffet. Och det, jag har inte hittat det. Jag skulle gärna vilja veta om det är ett riff som är någonting eller om det bara är likt någonting annat. För jag har lyssnat på det och bara, det här skulle kunna vara något. Jag är inte så väl bevandrad i Tony Iommi soloskivor och så vidare. Men, ja, en outgiven Black Sabbath-låt, eller rehearsal, som är långsam, som går tungt, lite långsamt och tungt. Mappen avslutas med 3 tagningar av Computer God som alla är avbrutna. Och mycket skratt och mycket flams och trams. Och sen var där mitt på disken så var där whistle melody eller något sånt står det som ett spår. Och då är det någon som bara visslar en melodi, kanske för att komma ihåg den. Det är ju ganska tråkig lyssning, 18 sekunder, så den har jag bara lagt sist här. Short whistle melody. Ingen aning om vem som visslar, kan vara Cozy, kan vara Jeff Nichols. Kan vara för att spara, jag känner inte igen melodin. Men den ligger med, för man ska inte ta bort, utan det är bättre att lägga till. Okej, okay. Det var disk nummer... Ja, vi säger disk nu, för nu har jag tydligen bestämt mig för att säga det. Det var disk nummer 1, vi har 2 diskar kvar. Och, ska vi se, vilken ska vi ta sen då? Ja, men vi tar det som är en riktig rehearsal också. En writing session rehearsal. Vad heter denna? Denna heter Studio Rehearsal eller något sånt på diskarna. Innehåller mycket Computer God men också några outgivna unreleased prylar. Det första vi får, den är 45 och 59 lång för den som bryr sig och för statistik på detta. Och nu är Dio med, tack och lov. Han kommer med här. Det första spåret är Computer God, komplett instrumental. För andra spåret är Computer God som avbryts. Och sen kommer tredje spåret. Det är Ronnie James Dio och Cozy Powell i konversation. Det vill säga de sitter och snackar med varann. Ronnie frågar om spelar du in detta? Ja, jag har bandaren igång. Ja, för jag tror inte att du vet vad det här E-et är. Där i refrängen ligger så nynnar han att där ska du komma med markering. Och Cozy svarar okej, okay, so it's 4 on the riff and then a little riff and then the verse starts. Och så tjafsar han lite om det fram och tillbaka. Och så pratar de även lite om hur Dio ska sjunga. Man får lyssna väldigt noga i hörlurar för det är väldigt brusigt och sådär. Men man hör och sen så, jag vet inte. I could be Brian Johnson, säger Dio och lägger av ett. Något sånt. Det är ganska roligt. Väldigt kärt och väldigt så. Inget ont blod här, men varför skulle det vara det i vanligt rep? Liksom, det kan vara djupare än så. De kanske är proffs också så de kan arbeta i alla fall när de jobbar. Sen går vi tillbaka till fler versioner av Computer God för det är dags. Spår nummer 4 är Computer God version nummer 3 och då har vi Dio på sång men det är scat vocals bara. Alltså scat vocals betyder antingen att man eller att man bara nannar eller att man sjunger ord som är någonting Och vilket vi kommer till sen, men som inte är den tänkta versen liksom. Så scat vocals här, det han hittar på efterhand. Och framförallt finns inte refrängen än. De pratar också, jag hör inte vad de säger. Det är en komplett tagning och efteråt så diskuterar de någonting med varandra. Men jag hör inte vad de säger, det är så jäkla irriterande. Det hade varit roligt att veta liksom, om de var nöjda eller om de skulle ändra på någonting. Sen är det två spår till när de bara repar bryggan. Alltså när det lugna partiet och sen när det går in i det snabba solopartiet. Och speciellt andra spåret där, då är det bara solopartiet. Och när det bryter ner så låter de bandaren gå och då hör man Tony börja fiddla. Och helt plötsligt så lägger han av ett litet jazz-solo. Sånt som han gjorde på 69, 70, kanske till och med fram till 71 när han hade sitt gitarrsolo. Som inte alls är hårdrockigt och det är inte distat, utan han har det här sköna Tony Iommi odistade ljudet. Och så är det lite så Henry Mancinis Rosa Pantern soundtrack jazz. Det är så jävla nice, jag har alltid gillat det. Och det får vi en liten snutt här i replokalen 1991 också. Sen då, okej. Nu måste jag räta ut benen bara. Nu går vi in på lite outgivna spår igen och det blir alltid spännande. Outgivet spår nummer 1. En låt som inte alls blev en Black Sabbath-låt, men den återfinns på en skiva som heter The DEP, eller Depp Sessions 1996, av Tony Iommi, där han har han Glenn Hughes på sång där. Det är i alla fall en instrumental låt, där är ingen sång på denna. Men på den här Depp, eller DEP Sessions, så kom den att heta Fine. Den har en tydlig, inte melodi, men riffet här är väldigt tydligt och även nästa spår, Unreleased Track Number 2, det är en version av Fine som då inte längre låter i takt som den som kom på DEP Sessions, utan den har bara samma struktur eller samma stämning utan att låta exakt likadan. Det är liksom en direkt fortsättning på förra spåret, så de testade, de har ett riff och kanske en del av en låt och de testade i lite olika sätt att spela det på. Sen kommer det ett spår som är bara ett kort Iommi-riff. Sådana han har skrivit 8000. Och sen går vi tillbaka till Raising Hell från Tony Martins Scream 1996. Som är det outgivna spår nummer 3. Och sen har vi ett outgivet spår som heter nummer 4. Som bara är ett outgivet spår. Som jag också... det är någonting med det som jag känner igen. Jag har tänkt, kunde det vara någonting från Forbidden eller någonting? Nej, jag har inte hittat vad det är och jag är inte säker på att det är någonting. Men det är likt någonting annat. Jag vet inte riktigt var det kommer ifrån. Otroligt irriterande. Eftersom det är ganska bra också. Näst sista spåret på den här disken är Ronnie och Cozy. Ronnie Jones, Dewey och Cozy som pratar med varandra igen. Men nu är det tråkigt, för nu är det bara de försöker koppla in mikrofonen i mixerbordet. Och då, de diskuterar vilken sladd som ska vara. Så det är verkligen ingen rolig conversation. Men det var väl det som låg på tejpen. Så att, absolut, koppla ni vidare där. Men i bakgrunden hör man lite sånt här jazz och bas. Som, inte för att det händer något särskilt, men man hör det i alla fall. Så det är kul att höra bandet leka i replokalen. Och sista spåret. Unreleased track number 5. Det här är en färdig låt. Men Dio sjunger bara scat vocals. För han sjunger samma vers om och om igen. Och det är tydligt att det är en klassisk Dio-text. He was the child of the sun. Jag kommer inte riktigt ihåg det. Men det är en väldigt klassisk Dio-text. Och den refrängen är någonting med... Nej, det är verserna som är... Det, refrängen är där nog ingen. Utan det är verserna som är... He was caught in the middle. Middle of the storm. Han sjunger klassisk Dio-slinga med en klassisk Dio-text om och om igen. Och därför har folk kallat denna för In the Middle, bara för att han sjunger det. Men han har ju redan gjort en låt som heter Caught in the Middle på sin Holy Diver-skiva för många år sedan. Så att, men det är alltså inte alls den, utan det här är en helt egen låt. En ganska bra låt, som inte låter som Dehumanizer, för Dehumanizer för mig är ganska tung. Det här är definitivt en kvarleva från Tyr. Headless Cross-soundet som de ju kommer att gå ifrån när de gör Dehumanizer-skivan. Computer God är ju ett steg i den riktningen. Den är ju betydligt tyngre än någonting de har gjort på väldigt länge. Men Så det, men denna låten har ett problem, och det är att efter första refrängen, när andra versen börjar, så har Cozy, tror jag det, råkat trycka, alltså du vet, som man gör, råkat trycka på record, så han har spelat över 30 sekunder eller 15 eller 20 med bara oh fuck eller något sånt, hör man, och sen så stänger han av inspelningen igen, och så att det saknas musik där. Men nu är det ju då så lyckligt att Dio sjunger samma textrad, så jag har gjort ett eget spår. Jag har naturligtvis behållit spåret med avbrottet intakt och komplett och så vidare. Men för att man ska kunna lyssna på låten, som jag tycker är ganska bra, så har jag gjort en liten Frankenstein. Att jag har lyft den snutten som han sjunger, som blir avbruten. Den har lyft ifrån första versen, eftersom det ändå är samma text och samma spel och allting. Det är inget unikt. Så där ligger faktiskt som en, jag kallar det för ett 12-vis version with the restored second verse. Bara så att man kan lyssna på låten och njuta av hela låten istället för oj fan, nu hickar jag till för nu blir det avbrott. Jag tycker det är okej att göra så. Det finns demolåtar med Kiss och sånt som man skulle kunna pyssla med sånt också. Det viktiga är att vara tydlig med att det här är då fake. Alltså det här är en omgjord version. Ingen remaster eller sånt, utan det är en 12-vis version. Det är en kille nu som håller på och gör Frankenstein-versioner av Kiss-videos och lägger upp. Han har gjort In Concert 74. Man kan göra allting med AI nu. Man kan ju separera musik, alltså instrument och sånt på ett sätt som vi inte trodde var sant för. Han har gjort In Concert 74, och då har han gjort så att han har plockat ut instrumenten från In Concert och behållt bara vissa grejer, typ trummorna. Sen har han plockat sång och spel och sånt ifrån Alive och sådär. Plus att han har lagt till, för er som har sett In Concert 74, så har ju tv-bolaget klippt Nothing to Lose, tagit bort en vers i första, eller en och halvan av första versen. Det har han klippt in igen och klippt till själv då med kamerabilder från resten av sändningen. Samtidigt som musiken då lyder. Men ingenting av det är ju liksom äkta In Concert. Och jag tycker det är helt okej. Och han är väldigt tydlig med att det här är en... han kallar det Frankenstein remix eller något sånt. Och det är okej. Problemet är bara när folk börjar tro att oh, det här är ju den riktiga mastern eller något sånt. För sen har han har gjort likadant med någon annan 70-talskonsert. Ja, men är det San Francisco 74? Ja, det är någon 70-talskonsert till. Och så tycker folk, och det är bättre än så här har den aldrig varit. Ja, Largo 77 var det ju. Och vad jävla fan, vad han har fått till ljudet perfekt och så vidare. Och så tänker man, hur har man lyckats med det? Det är ju en monoinspelning på en betakassett en gång. Nej, då har han ju plockat från Alive 2 och från Lost Alive 2 och så vidare. Och mixat upp ljudet och haft så här. Alltså och det är ju väldigt, det är säkert kul att jobba med. Men det är lite polluterande också när folk tror att detta då är... Nu är det remastered. Nej, detta är förändrat. Detta är en fake-grej. Det tycker jag är lite... Det är synd när folk inte läser kommentarerna. För det har jag också lärt mig. På YouTube är det väldigt få som läser beskrivningarna. Jag får på de här Peter Criss-prylarna jag lägger ut. Och så bara, vem är det som spelar här? Och vad är detta för låtar? Men gå in på beskrivningen. Jag alltid, för min del är det otroligt viktigt med information. Det vet ju ni som lyssnar på detta. Så det står ju i beskrivningen exakt var det är inspelat, när det är inspelat, vem som är med och vad låtarna heter i den mån man vet och så vidare. Så det var en som skrev you need to put out the information about the songs, read the description. Och så fick jag på nästa Peter Criss grej från samma kille, we need to know the information about the songs. Och så skrev jag bara read the description, och till slut fattar han, aha, I need to read the description, liksom på tredje, fjärde kommentaren. Bara, vad är det för fel på folk? Läs innantill. Jag blev lite trött på sånt, förlåt. Det var inte alls det vi pratade om. Även om jag gärna pratar om Peter Criss som bekant. Så vi har en disk kvar. Som inte är en disk utan en mapp. Som jag har kallat för Soundboard Outtakes. För nu är det närmare demos än tidigare. De första tre låtarna skulle jag faktiskt kunna... dra mig till att kalla för demos. För här är två sessioner på denna disken. 39 och 41 lång, för att jag har tagit bort ett spår som bara var en kopia på ett tidigare. Så det är en ganska kort disk på det sättet. Men den första grejen här är tre spår som har samma ljudbild och som kommer från mixerbordet och är lite mixade. Så det, Även om man hör både innan och efter när de liksom räknar in och när de skrattar lite, så är det tydligt att det är mixerbordsinspelning och att de faktiskt verkar ha ställt nivåerna för att det ska kunna likna någon form av pre-production demo. Första låten, Master of Insanity, nästan en kopia på 86-demon med Geezer Butler. Nästa låt, Letters from Earth, med ett extended intro, långsamt, alltså Letters from Earth börjar ju med riffet på skivan, men här är det ett sånt lugnt Tony Iommi intro först och sen är det helt annan text. Och det här är det fula, för det är folk som då, om man köpte Time Machine singlen tror jag, nej TV Crimes var det väl, eller Time Machine, så är där en version av Letters from Earth som inte är samma som den på skivan. Och då har folk, alltså bootleggers, verkligen skrivit att det är denna versionen, att det är en demoversion som blev den som kom på som single B-sida. Det är ju bara trams, det är ju ingen som lyssnar på grejer till att börja med. För det första, varför skulle de ta med en demo med Cozy Powell på sång som en B-sida? Eller på sång. Som en B-sida när Vinnie Appice är med i bandet. Och för det andra, det är helt annan text på denna versionen här än vad det är på den som ligger på som en single B-sida. Helt annan text. Så det är bara trams och felaktig information från bootleggers. Det här är en demo, form av demoversion av Letters from Earth med ett helt eget intro, helt annan text än vad som finns någon annanstans. Och den har ingenting att göra med någon single B-sida. Single B-sidan på Time Machine eller TV Crimes, vilken det nu var. Det är en annan mix, eller så är det någon pre-production-grej. Jag har inte analyserat den, om jag ska vara riktigt ärlig. Jag har bara jämfört den med denna och det är något helt annat. För det är dessutom uppenbart att den B-sidan har Vinnie Appice på trummor. Vinnie Appice spelar ju, som många vet, tungt som fan. Han spelar ju lite bakom takten och sådär. Så att det är ju vråltungt hans trumspel. Till skillnad från Cozy Powell som är en teknisk väldigt fulländad trummis. Men han spelar inte tungt. Det kan ingen beskylla honom för. Liksom. Så att det är två helt olika sätt att spela trummorna på denna låten. Nåväl, tredje låten på denna disken heter Bad Blood. Och är en fullständig låt, helt outgiven, med text och allting. Både vers och refräng och så vidare. Och den kom inte längre än demostadiet. Den hade ju varit roligare då att ha som B-sida på en singel och så vidare. Att, ja, men här är en låt som inte kom med. Men återigen, det är Cozy Powell på trummor och han var ju inte med i bandet. Så varför skulle de ta med det? Kul att det är tre låtar här som är i princip färdiga. Master of Insanity var ju dock färdig redan 1986. Och Bad Blood kom inte med på skivan. Detta föranleder ju mig att tro att vi är någonstans på våren där 91. Kanske inte det tidigaste. Jag skulle ju gissa på att vi är i april, maj någonting. Att de har satt några låtar och Dio har börjat sjunga in dem lite grann. Och då undrar man lite, är det de här låtarna som även finns med Tony Martin? Är det Master of Insanity, Letters from Earth, Bad Blood, kanske Computer God? Ja, måtte jag någon gång få tillfälle att fråga. Vi får se. Nästa, det här är första delen, tre spår på denna disken. Och nästa del är den mest felaktiga av alla. På alla diskarna. Den heter The Next Time enligt bootleggersen. Var de får detta ifrån, det vet inte jag. Det är en låt som de repar flera gånger i flera versioner med lite olika texter. Ingen av texterna är komplett eller färdig eller ens en riktig text. Det är Dio's scat vocals på allting. Men han sjunger... han sjunger en rad som är... Någonting, the first time. Och sen kommer där en refräng som kanske någon, eventuellt en japan, någon gång har tyckt låter som The Next Time. Och sen dess har det blivit titeln på denna låten. Det skulle kunna vara att den heter det och att det står på Cozy Powells gamla kassett eller något sånt. Det kan ha varit så, men det vet vi inte, för det finns ingen bild på den kassetten. Och för min del låter det som att det är en felhörning och en påhittad titel. Därför att om man lyssnar väldigt, väldigt noga och försöker... Det är bara scat vocals och texten har liksom ingen mening. Men om man hårdrar det så låter det som att i första... Det är fyra versioner. Egentligen är det fem spår, men version två då, eller om det är fem spår. Spår nummer två var alltså bara en liten kopia och bara delvis en snutt av spår ett. Så den har jag tagit bort. För inget sånt skit på mina diskar. Jag vill ha det rent och ordentligt i ordning. Så version nummer ett har jag kallat för Telling Night Lies. För det är det man hör Dio sjunga i refrängen. Telling Night Lies. Inget The Next Time eller någonting. Den är inte komplett. Det är en lång version, men den är inte helt färdig. Men, och nu blir det roligt igen. Versriffet i denna är bryggan i Psychophobia på Cross Purposes skivan 1994. Hur kan jag nynna det? Nej, det kan jag inte. Jag kommer inte ihåg det. ni får lyssna på Psychophobia och lyssna på bryggan i slutet. Otroligt kul i alla fall. Och nästa version av den, de här är ju inspelade samma dag eller något, så Dio fortsätter hitta på texter. Och nu hör jag i refrängen, nu sjunger han längre bort från micken, men jag gissar att han antingen sjunger han återigen någonting med Night Lies eller On a Night Flight. För han verkar vara, nu verkar texten handla om att han berättar historier, On a Night Flight. Lite annorlunda arrangemang på låten, men riffet från Psychophobia är fortfarande versriffet, vilket är skoj. Sen kommer version nummer tre, då är den mycket långsammare, eller inte mycket, men den långsammare version utan Psychophobia-riffet. Och den klipper in en kort version. Och sen har vi den fjärde versionen, då är vi tillbaka rent textmässigt till den här Telling Night Lies första versionen. Nu har vi ytterligare ett annat arrangemang, men Psychophobia-riffet är tillbaka. Psychophobia-riffet är alltså inte med på den långsamma spår nummer tre, utan bara på 1, 2 och 4. Väldigt, väldigt roligt att vi har lite cross-purposes här också mitt på Dehumanizer-sessionerna. Och som sagt, The Next Time, påhittad titel, samma som Difference Between Men and Boys is the Size of Their Toys med Kiss. Det är bara trams. Men den lever ju under det namnet, så den får ju heta det om man ska berätta för någon om den eller prata i en podd om den, så att folk fattar var vi är någonstans i alla fall. Men sen får man ju berätta också varför det inte stämmer. Och det absolut sista spåret på de här tre diskarna från Rich Bitch Studios i Birmingham 1991, det är där det är inspelat alltihopa. Absolut sista spåret är skitkorta snuttar som jag har plockat upp, som har legat mellan olika spår, så har man hört ett och lite sånt, så bara är det bara för att, och det hänger inte ihop med, det är inte det att, det kan vara så här att en låt spelas, när låten börjar, och sen så, nu visar jag väldigt fint på bordet här, så går låten och sen är låten färdig, och så hör man att bandet fortsätter gå, och sen spelar någon någonting och så vidare, då ingår det fiddlutandet där i slutet, i det spåret för mig, att det är liksom ett helt spår. Men det här är små filididuttande som har kommit från ingenstans, mitt på kassetter och så vidare. Men jag samlar ihop alla de här små filiduttarna. Jag vet inte vad jag ska ha dem till, men jag vill inte ta bort någonting. Så att där är en pyttekort riff, där är någon liten solopryl, alltså men det är verkligen, det är sekundlånga grejer bara, tre eller fyra grejer som jag har lagt i ett enda spår som jag har kallat för snippets. Saved cuts from other tracks. Och anledningen att det är skrivet på engelska är för att mina engelsktalande vänner ska kunna förstå och följa med i vilka förändringar jag har gjort. För det är viktigt att kunna spåra förändringarna. Speciellt roligt sen om det kommer någon och trycker upp en ny CD-bootleg med detta. Det har ju hänt mer än en gång att prylar jag har jobbat med hamnar till försäljning i Japan. Och det gör mig ingenting, vad fan. Jag är ju bootlegger i själ och hjärta. Jag tycker det är roligt. Jag gör ju det för att jag vill ha detta att lyssna på i vettiga versioner för mig själv. Om någon annan sen tycker det är roligt så är jag bara glad. Jag tycker det är synd om de som får betala en massa för det, för man kan ju be snällt om fågelljud så kommer det. Precis, fågelljud. Det var det vi sa. Det var dealen. Be that as it may and I doubt that it was. Skivan släpps i juni 1992 och bandet går ut på turné. Och består då av Tony Geiser, Vinnie Appice och Ronnie James Dio. Och turnén är ju ill-fated redan från början. Jag har aldrig tyckt det är en särskilt bra turné av den anledningen att de envisades med att fortsätta köra Ozzy-låtar. Jag tycker, jag fattar att de körde Ozzy-låtar när de gjorde Heaven and Hell. Även till, i viss mån Mob Rules. Men sen gick ju tiden och Black Sabbath är ju ett annat band här. Jag hade ju gärna sett att de gjorde en Heaven and Hell redan här. Alltså 2007. Och körde låtar från Dio Sabbath endast. Eller ännu hellre. Jag tycker det är lite, lite sådär. Nu kommer Dio in igen och helt plötsligt så spelar de ingenting från Headless Cross. Eller Tyr eller någonting som de har varit nöjda med. Utan det, vissa sångare har det privilegiet att jag vägrar sjunga från vissa eror. Ian Gillan är ju en typisk, nu skulle han ju inte kunna sjunga en låt som David Coverdale har sjungit. En som den hoppar ut på beton om i röven. Men ja, det är lite sådär, det är lite fisförnämt kan jag tycka av en sån som, av en sångare att inte ta sig an bandets katalog på det sättet. Det tycker jag är lite trist. Så det vi får på Dehumanizer-turnén är 5 låtar från Dehumanizer-sken, eller 4,5 för det är inte hela Master of Insanity. Ibland är det 6 för de lägger till en låt men de tar dem även bort TV Crimes. Men det vi får från Dehumanizer är, jag får ha låtlistan framför mig, eller rättare sagt skivlistan här. De kör Computer God, de kör Master of Insanity, fast det är bara halva tror jag. Och de kör Time Machine och de kör I. Sen kör de TV Crimes på de första giggen en bit in i USA. De börjar i Sydamerika. Finns tv-filmade fina konserter som ligger på min YouTube-kanal. Och sen åker de till Europa och kör Monsters of Rock-turnén där. Där är ju mitt favoritgig från hela turnén. Det är det korta gigget i Reggio Emilia. För Dio sjunger väldigt skört på den spelningen. Computer God är den bästa versionen jag har hört från det gigget. Jag tycker väldigt mycket om Reggio Emilia 92. Där Maiden headlinade. Och där någonstans, sen börjar USA-turnén och så stryker de TV Crimes. Men lägger in After All the Dead. Det är de låtarna vi får. Vi får aldrig Buried Alive Too Late eller Sins of the Father. Eller Letters from Earth för den delen som har varit med ena från början. Men det är tydligen en låt, och till och med på en singel B-sida så, men den spelas aldrig live. Så det är ju synd, men det är också, de kör ganska många låtar från nya plattan. Och sen får vi då de sedvanliga Ozzy-låtarna. Det är, ska vi säga, jag kommer inte ihåg exakt. Det är självklart Warpix och Black Sabbath och Paranoid. Jag gissar också att det är Children of the Grave och Sweet Leaf kanske. För det är inga jättelånga, det är 90-100 minuter långa spelningar, kortare på festivalerna och så vidare. Men de är ganska bra här ändå. Det är ju någonting i skavet med att de inte är så jävla nöjda med varandra. Det ligger ju någonting. Jo, men självklart, sen kör de ju Heaven and Hell och Mob Rules, Children of the Sea. Där är ju också tradigt. De kör inget obskyrt från vare sig Heaven and Hell eller Mob Rules. De kör Heaven and Hell och Mob Rules, Children of the Sea, Die Young. Så vi får verkligen ingen sån Falling off the Edge of the World eller Sign of the Southern Cross. Inget sånt alls, det bjuder de inte på. Och det är också jävligt konstigt när man har Dio med i bandet. Skit i Warpigs då och Black Sabbath. Kör Paranoid om ni måste köra en Ozzy-låt. Men skit i de andra och kör, för ni har, där är ju klassiker med detta bandet liksom. Som, ja. Men det fick vi inte. Var var vi någonstans? Jo, de är bra här. Men de är också på en annan plats. För om man går in till exempel på oktober 92 spelar de på Beacon Theater och det ligger på min YouTube-kanal. Om man går till gitarrsolot där, Tony Iommis gitarrsolo, en 46 minuter in kanske något sånt. Så då kör han refrängen till Cross of Thorns med hela bandet utom Dio då. Han spelar riffet i refrängen och Geezer och Vinnie Appice faller in i det. Så de kör liksom ja, 35 sekunder Cross of Thorns där. På en skiva som kommer 2 år senare. Och då är det ju långt ut ur bandet igen. Så de är verkligen på en annan plats. Och det blir ju aldrig tydligare än när det är dags att avsluta turnén. Och Ozzy hör av sig och säger att jag ska gå i pension. Jag vill avsluta med att spela Black Sabbath-låtar. Kan ni vara förband till mig? 2 kvällar i Costa Mesa. 14 och 15 november. Och Dio vägrar vara förband till Ozzy. Det är ju en väldigt infekterad tid det här. Fortfarande, det är fortfarande 80-tal för många. Så Black Sabbath lirar sin sista gig med Dio den 13 november i Oakland, och då är ju alla pissförbannade på varandra, för alla vet ju att han inte kommer med dagen efter. De har ju istället repat med Rob Halford. Vilket gör att setlistorna för de två kvällarna i Costa Mesa 14 och 15 är skitroliga. För då har de petat in 70-talslåtar som inte är körda sen, ja, Hedenhös. Into the Void spelas ju för första gången sen 71 eller någonting. Jag tror de kör Symptom of the Universe också. Sweetleaf är med på något av de två giggen och sådär. Alltså det, och för Rob Halford, han tror inte det är sant. Det är ju en dröm att få spela med polarna och spela gamla Sabbath-låtar. Det är ju skitkul. Och så sista då, andra kvällen, så går ju det återförenade original Black Sabbath ut och spelar fyra låtar. Med Bill Ward på trummor också. Och det är ju tyvärr, får man ju lägga till. Jag fattar ju det, en återförenad Black Sabbath. Det är ju kul, men Bill Ward är ju lika dålig här som Peter Criss är 96 och framåt. Liksom det, där finns inget sväng och ja, inget driv alls. De andra tre är ju bra som fan, men Ozzy är ju fortfarande bra 92. Men ja, det låter som det låter, och det är ju kul att de gjorde det i alla fall. Det får man ju säga. Sen dröjer det ju till 2007 innan vi får tillbaka Sabbath med Dio, och då får de inte heta Sabbath längre, för då har Sharon köpt 50% av namnet. Och helt plötsligt får vi den här Dio-turnén som man drömde om skulle varit verklighet 92. Att de kör bara låtar från Sabbath Dio. Tyvärr så i Europa drog vi ju det tråkiga kortet. Det är ju som med alla andra... Som alla andra band, att det är alltid roligast i början på turnéerna, sen blir man trött och så vidare, och då kortar man ner setlistorna. Så på de första giggen i Vancouver och framåt så körde de ju Lady Evil. De körde alla tre nya låtar. Det spelar ju för sig ingen roll för min del, för det var bara Shadow of the Wind som var ens lite bra. Devil Cried och Ear on the Wall är ju verkligen inga höjdare. Men de körde alla tre i alla fall. Men vi fick ju ändå, alltså jag minns när jag gick in i KB-hallen 2007 och det stod förbandet inställt. Jag bara, det är inte sant, det är en dröm detta. Jag ska alltså bara få Black Sabbath ikväll och inte behöva genomlida något jävla förband först som jag inte bryr mig om. Och så släcks hallen ner och så tänds kyrkfönstren och sen så får vi då, från The Humanizer fick vi Computer God och I, för de hade strukit After All the Dead. Det var den de öppnade med i USA, men här öppnade de med Mob Rules istället. Och sen fick vi då Mob Rules, Sign of the Southern Cross, Voodoo och Falling off the Edge of the World. Och sen fick vi Heaven and Hell, Children of the Sea, Die Young, Neon Nights. Alltså det är ju... Och Shadow of the Wind. Det är en låtlista att dö för. Den 90 minuters låtlistan är ju så bra, så ja, jag blundade och njöt när jag stod där, ska jag säga. Jag satt ju även utanför KB-hallen och lyssnade. Jag satt först på hotellet, så jag fick träffa Vinnie Appice och Geezer Butler. Men sen så satt jag utanför KB-hallen när de soundcheckade och spelade in det. Och det är dåligt ljud som fan, men man hör ändå. De kör Country Girl på soundcheck från Marble Rules-plattan utan Dio på sång då. Och de kör även en instrumental låt som också är en sån här, hängt med Tony Iommi länge. Frågan är vad det är för någonting. Det har aldrig blivit någonting vad jag vet. Som de repar eller som de kör på soundcheck där. Liksom. Det är lite coolt att ha suttit utanför gamla KB-hallen innan den brann ner. Och hört Black Sabbath med Dio soundcheck. Ja, det är något speciellt med det. Jag åkte till Helsingfors också och så det gigget. Där fick jag ju ett förband, men då stod jag i foajén och väntade. För jag ville se det en gång till. Jag ville se det inomhus, inte på Sweden Rock. Och det var bra för min del. Bättre ljud och ljuset kommer till sin rätt och så vidare. Sen kom de tillbaka 2009, då hade de släppt den nya plattan som är för mig helt oduglig. Jag förstår kanske vad de ville, men jag tycker inte de lyckades uppnå det. Så på Sweden Rock, och de hade det sämsta ljudet på Sweden Rock någonsin. Det var väl Tony Iommi ville ha det så jävla högt på scenen. Det var då de hade börjat mäta ljudvolym, nämligen ute i publiken och sånt, så de kunde inte höja. Hej. Så tyvärr var det var inget höjdargig alls. Jag stod bara och väntade så jag fick höra Time Machine. Ja. För det var den enda gamla låten jag inte hade hört, och den kom väl som sjunde låten någonting. Så jag stod och lyssnade och jag fick höra Bible Black, tror jag. Från den nya plattan, och det var väl sådär. Och sen så dåligt ljud som man bara, jag dör så dåligt ljud. Och sen var det dessutom det kallaste året på Sweden Rock någonsin. Men Jag fick höra Time Machine som jag tycker väldigt mycket om. Och sen åkte jag hem och så var jag nöjd med det. Så att... Och sen... Det var ju hemskt vad han låter. Och där tar ju också sagan om Dio Sabbath slut. 2009 är det sista året han är ute med dem. Och 2010 lämnar han oss. Då hade de ju planerat att spela... Jag vet inte om det var en turné eller om det bara var en spelning, men det blev ju någon sorts tributspelning i London i alla fall, där de körde Turn Up The Night bland annat från Voodoo-plattan med lite olika sånger som en hyllning till Dio. Jag var inte där och jag brydde mig inte jättemycket. I sådär efterhand borde jag fan ha varit där. Det var ju ändå Glenn Hughes på sång på någon låt och lite sånt. Jag borde ha åkt dit, men jag vet inte varför. Jag hade kanske något, jag kanske var på en annan spelning. Kommer inte ihåg vilket datum det var. Så där har ni en liten genomgång av Dehumanizers spår som ingen verkar ha lyssnat på. För det har inte blivit så mycket snack om de här genom åren. Utan det är mer three discs Dehumanizer demos. Ja, men vad är det på dem? Demos. Men nu vet ni och kan skryta för vänner och bekanta lite mer om det här. Nu har ju påsken varit, men snart är det midsommar, så ta fram den här podden och till midsommarmiddagen där med sillen och nubben och så. Nu får alla vara tysta, för nu ska vi lyssna på det här viktiga information alla måste veta. Så kommer allt att bli skitroligt. Det är jag nästan övertygad om faktiskt. Jag har en liten lista i min telefon på tänkta framtida poddavsnitt. För det har fått lite idéer och lite roliga tankar och sådär. Så att det kommer fler avsnitt. Som många av er redan har listat ut i vilket fall. Men det kommer fler avsnitt, det lovar jag. Och de kommer att handla om bland annat bandet Kiss. Men inte bara. För vi är som sagt inte riktigt färdiga med Black Sabbath heller ännu. Vi får se vad det blir av. Med 9 års poddande och om man nu räknar med soffavsnitten så är vi väl, detta är väl avsnitt 156 eller något sånt då. Ja, du, kanske jag ser namn den tiden. Den gick fort, som det heter. Så tack så mycket för idag. Tack för att ni har lyssnat och lyssnar och är snälla mot varandra och har er. Och tack för Gislaved och Lund och Bob Hundprylen. Jätteskojigt hade vi. Nu kör vi 1974 ända in i kaklet och avslutar Göteborg och Stockholm på Skandinavium och Hovet. Och så ser vi till hösten där 28 september var det något i Kvänum, ja. Var det nu ligger. Sen är det, jag har faktiskt blivit bokad till Ängelholm. Det kommer vara en liten specialgrej i november. Det är långt fram. Men det är biblioteket som har tagit av sig. Där de vill ha en liten Kiss-special med, tillsammans med kulturskolan där. Så det ska spelas musik live och föreläsas lite. Kul ska vi ha. Det kommer mer info om det när jag vet. Jag har bara sagt ja, jag kommer om ni vill. Så får vi se vad som händer i Ängelholm. Men, ja, tack för idag. Var snälla mot varandra. Om det är någon som ornitolog som är intresserad av 130 minuter fågelljud så vet ni vad ni ska höra av er. Och fram tills nästa gång så ta hand om er, kör försiktigt, jobba lugnt, akta ryggen. Var snälla mot varandra på internet. Och nästa gång. Då syns vi i havet. God afton.